Lenny!
Lenny!
Ja!
Lenny!
Ja!
Vad sa nu gumban i sjukhuset?
Han sa att det sista han mindes innan Yoshi attackerade var att de kommit fram till det här röret.
Hmm, kan Chris ha flytt ner i röret och överlevt?
Kanske. Så, ska vi se vår ledare eller bara stå här?
Det kan vara farligt.
Ah, kom igen nu fan, jag är alldeles rädd. Och det här var ju inte svårt att gissa var man har hamnat någonstans.
Nej.
Ja, det trodde aldrig skulle bli som ett dåligt avsnitt till Captain N.
Nej, det är lite förutsägbart här. Och hjärtinnerligt välkomna till Videospelsklubben, avsnitt nummer 64. Idag ska vi prata om korta spel, men inte just nu. Det är jag som är Stefan Gassimalukanser och med mig har jag ingen mindre än Lenny Cyborg 2003 Adamsyck.
Ja, denna veckan kommer du ihåg mitt namn utan problem. Det är fantastiskt.
Jag är inte lika trött som jag var förra veckan, det kan vara bero på det.
Men borde vi inte tillägnat avsnittet idag till att snacka om Nintendo 64 egentligen? Varför? Jag kom precis att tänka på. För att det är avsnitt 64.
Ja, just det.
Ja.
Vi har inte pratat om det innan. Jag vet inte. Men! Vi har också med oss Kristoffer Chris Cross Schenström.
Självklart!
Jag gav ju dig indiannamnet Falling with Titans förra... veckan. Och jag antar att vi kommer få höra någonting om Titanfall nämnas även denna vecka. Men först så ska vi börja med, ja, vad tror ni?
Speltitlar på danska.
Speltitlar.
Men först och främst vill jag fråga, Kristoffer, har du undersökt hur det var nu med Final Fantasy 8?
Vi tittade på ett video, eller på en video direkt efter vi körde, eller när vi pratade om det här. Och tydligen visade det sig att den här snipern som heter Irving, han vet inte riktigt om han kan ta det här skottet, så han blir lite så här att han va?
Är det han med cowboysarhatten?
Ja, stämmer. Och väldigt lång beige rock. Eller beige, som en del kanske säger.
Ja, jag ser som de vill.
Ja, eller och det visar sig att han inte riktigt vill ta skottet. Men Skoll övertalar honom till. Ja, men du klarar det här. Om du inte gör det här så kommer något ont hända. Jaja, det blir skitbra. Han tar skottet, skjuter och missar. På grund av att den här sorceressen har ju en force field eller sköld som deflektar skottet. Mm. Han lutar sig bak och säger typ I'm sorry. Bara och sen Skoll får hoppa ner och försöka avsluta det själv. Så att lite kommer jag ihåg rätt, lite kommer jag ihåg fel helt enkelt. Så att jag var inte helt ute och cyklade i alla fall.
Nej, men jag kommer ihåg att fråga dig i alla fall så vi fick reda ut det. Ja. Okej, jag har lite speltitlar på danska idag. Temat är spel som har släppts ganska nyligen eller ska släppas ganska
Syndicate.
Snart. nej. Men vi börjar med det första spelet. Det är enklast så. Beryktade Andersson.
Någonting Andersson.
Beryktade Andersson.
Nej, jag har ingen aning.
Infamous Second Son.
Ja.
Beryktade. Den äldste roller online.
The Elder Scrolls Online.
Och det där var så dumt, jag vet inte hur ska ta vägen.
Titanfall. Jag vill fortfarande tillägga att det är väldigt dåligt översatt danska vi pratar om här.
Kommer danska nog?
Det är den bästa danskan.
Mörke Skjel 2.
Ja, Darksider 2.
Nej, Dark Souls 2.
Dark Souls. Ah, jag var nära då. Precis. Dark som dark.
Yoshi's nya ö.
Yoshi's New Island.
Den här, alltså danska, jag hatar danska. Metal Gear Solid 5 Jordnuller.
Metal Gear Solid Ground Zero.
Hade Zeros, nuller och flera stycken.
Ja, vi kommer att få fler puck om vi ser det.
Gate Simulator.
Ja, oh, Goat Simulator.
Ja, tack. Men, och den sista. Det roliga är att jag har ju kanske tagit den innan, fast inte samma, samma spel. Men det här blev jättebra. James Dam, kodnamn Robotask.
Det måste ju vara James Pond.
Ja, det kommer ju en Robocod här alldeles snart. Robocod. Ja. Men Lenny, vad har du spelat? Så ska jag tända en lampa så länge som man ser mig.
Vad har jag spelat? Jag har spelat högaktuella och danska speltitel aktuella spelet Infamous Second Son. Fick det i fredags och valde sen att köra maratonsession under helgen. Och Gassian har missat allting vad jag har sagt här just nu, för han började springa iväg mitt under allt.
Jajamän, för jag skulle ju tända i den pann så jag såg, man syntes mig, såg mig.
Ja. Jag sa att jag har spelat Infamous Second Son.
Ja, jag hade inte missat så mycket alltså.
Jo. Nej, men spelade trill in i fredags och har klarat av det allaredan.
Mm. Det gick fort.
Ja, jag maratonade spelet nästan.
Hur många timmar låg det på? Och körde du, hur mycket sidequest och sånt körde du?
100% körde jag.
Du är 100% av spelet?
Ja, och, men jag kommer inte ihåg hur många timmar. Jag har faktiskt ingen aning hur många timmar jag låg på i spelet.
Ish då?
Ja, jag skulle kanske tippa på en 20 kanske. Så det, jag tycker det är bra jobbat. Men vilket trevligt spel det är.
Du kändes inte enformigt eller någonting på något sätt?
Nej. Ja, visst, att göra 100% i spelet, det kan bli lite enformigt. Men jag gjorde mitt vanliga sätt när det gäller spel som jag vill göra mycket. Att jag portionerar ut det. Jag gör några sidouppdrag, sen kör jag lite story. Sen kör jag några sidouppdrag till, sen kör jag lite story. Och har man spelat ett av två och gillar dem, ska man ju definitivt gilla nya spelet också. Mm. Det är gjort av studion Sucker Punch. Mm. Även kända för Sly Raccoon-spelen, som egentligen är en Sly liknande. Ja, precis. Som är liknande spelserie, mer eller mindre. Mm. Själva storyn i...
Liknade du precis Sly Cooper med Infamous Second Son?
Ja.
Okej.
Okay. Det gjorde
jag. Okej, okay. Det är bara... Ha.
Ja, har du spelat Sly Cooper-spelen?
Nej, jag har sett bilder på dem.
Har du spelat Infamous?
Jag har sett bilder på det.
Då kan jag göra bedömningen utan problem, låter det som. Utan några eventuella angrepp.
Jag är mer... Jag frågade om det var det du sa. Jag motsatte mig inte.
Det där lät som ett angrepp.
Det gjorde du väl.
Det var lite undrande, möjligtvis. Ja.
Ja. Mm. Ja, i varje fall. Storyn i det här spelet tar vi den, vad kan det vara, 7-8 år sedan storyn i tvåan utspelas. Du spelar en helt ny karaktär på ett helt annat plats som heter Delsin Row. En 20-någonting åring.
Han är part, eller vad säger, indian.
Ja, precis. Jag tänkte komma till det. Han är en bekymrad ungdom som vill få utlopp för sin kreativitet.
Som sig bör.
Ja, precis. Alla klischéer drar mig igång här. Jag har lite problem med lagens långa arm då han är graffitiartist. Mm-hmm. Och när han och hans broder som tillhör en indianstam är uppe på tak och tjabba. Och tjabbet beror på att han är graffitiartist och hans broder är polis.
Ja, det...
Så de kommer inte alltid helt väl överens med varandra. Men när de väl står där på taket och tjabbar så ser de en fångtransportbil krascha. Och ur den här bilen så försvinner två personer rätt snabbt. Springer in i skogen och gömmer sig. Mm. Bara på Delsin och hans bror hoppar ner och försöker hjälpa den sista killen. Och när Delsin hjälper den här sista killen som håller på att ta sig ut så... visar sig att han lyckas få krafter, de här kanduitkrafterna, från den här personen.
Bland biten av en radioaktiv spindel.
Ja, jag vet riktigt. Och har man spelat Infamous 1 och 2 så vet man hur det ligger till där. Men låt oss bara kalla magiska krafter eller något för tillfället. Det blir lättast så.
Okej.
Okay. Och alla de som har magiska krafter kallas för conduits.
Okej. Okay. Och conduit betyder ju...
Ledare.
Ledare. Så genom dem leds någon form av kraft då?
Ja, ja precis.
Okej. Okay.
Delsin Rowe blir ju först förtvivlad över det här, för att alla känner till conduits och de är klassade som bioterrorister i dagens samhälle.
Härligt. Och
ja, de slängs i fängelse mer eller mindre direkt. Och kort därefteråt så kommer högsta chefen för den här bioterroristdivisionen till platsen för att förhöra dem om de här personerna som har flytt tar reda på uppgifter. Och hon, Augustine som hon heter, anar att någonting inte står rätt till här och börjar först hota Delsin och sen börjar de tortera delar av den här indianstammen med sina krafter. Och hon är också en conduit.
Men det här med att hon är en conduit och sen så leder hon en gruppen som bekämpar och fångar, tar tag i de här.
Det är lite motsägelsefullt, ja.
Ja, okej. Okay. Det finns ingen förklaring.
Jo, det finns förklaring i spelet.
Men det kanske är spoiler.
Ja, det är spoilers. Det låter vi bli. Augustin, den här huvudchefen, hennes kraft är någon cementaktigt, så att hon väljer att placera flera cementpåkar genom benen på den här indianstammen för att tortera dem. Mm. Och när Delsin Rowe väl vaknar till liv igen efter att ha blivit torterad en stund, så han är ju mer eller mindre oskad eftersom han har magiska kraft och därför läker sig själv snabbt. Mm. Men det är inte del av indianstammen som blivit torterade, utan alla de som blivit torterade är döende. Och det blir Delsin Rowes uppdrag att försöka få tag i Augustine för att ta hennes krafter och plocka bort de här cementpåkarna ur karaktärerna.
Okej.
Okay. Och det är egentligen det som hela storyn går ut. Sen börjar man slår man sig i samma grupp som sin bror och beger sig inåt för att försöka lösa problemet här.
Okej.
Okay. Mm. Det lät som du skulle fråga någonting.
Nej, det var nog inget viktigt.
Spelet utspelas i Seattle. Och det är en väldigt trevlig rendering av Seattle de har gjort. En extremt vacker miljö. Och PS4 får väl verkligen visa vad man går för här. Det är ju PS4-exklusivt spel.
Ja, precis. Det har väl... Det är bra att det ser bra ut i alla fall.
Ja, det har en fantastisk ljussättning och väl detaljerat. Mycket små detaljer överallt i miljöerna som gör det mer verklighetstroget och lekfullt. Det är fyllt med sådana små kaféer och trevliga små byggnader och lite större byggnader för variation, precis som Seattle har. Och sen har de ju såklart Seattle Space Needle också, som är ett hörn där.
Mm.
Mm. Som de kan leka med.
Ja.
Kontrollen är ju, den är precis som i Infamous 1 och 2, väldigt tajt, förutom i vissa små precisionshopp när man ska hoppa från ett litet föremål till ett annat. Då kan Rowe vara lite fladdrig i kontrollen.
Okay.
Under spelets gång så får man även tillgång till fler av de här magiska eller superhjältekrafterna. Det visar sig nämligen att han kan ju inte bara ha en kraft, utan han är verkligen en ledare, så han kan ta på sig flera krafter. Och just den andra kraften i spelet, där var det så mycket ögonorgasm så att det fanns inte. Andra kraften heter Neon.
Mm-hmm.
Och bara namnet antyder en hel del. Men så fort han rör på sig med neonskraft så får han sån här ljusstråk efter sig. Har ni sett sådana här bilder där man tar på natten en kamera och har lång slutartid och sen rör en lampa över bilden? Så ser det ut hela tiden när han springer under natten med neonkraften.
Har krafterna valts efter att de ser häftiga ut?
Högst troligt.
Det känns väldigt konstigt som en kraft på något vis.
Ja, visst gör han det. Alla de här krafterna i spelet är konstiga. Hans första kraft är ju till exempel inte eld, vilket man skulle kunna tro, utan det är bara smoke, alltså rök.
Och rök är alltså bara...
Han kan ju teleportera sig genom rökmoln och gå igenom objekt och sånt. Och... Sen har han lite liknande eldkraft, men ja, det hade ju lika bra funkat med en eldnamn istället för att välja det lite mer alternativa röknamnet.
Ja, det är märkligt.
Men neon, oj, neon. Det är så coolt. Samtidigt som man springer med de här ljusstråken efter sig så blir det en slags strobe-effekt på huvudkaraktären när man springer också. Så att kanske varannan sekund så blinkar till en vit silhuett av den posen han är just i då. Som okay. också läggs in i stråket. Det ser fruktansvärt häftigt ut. Det är lite svårt att förklara.
Går det någonsin besöka en Rayfest på det här spelet?
Det behövs inte, du är Rayfesten.
Jag var lite där tänkte, du borde vara huvudattraktionen på den här festen så fall.
I den showdownen i spelet när man får neonkraften så utspelar sig en helt mörklagd lagerlokal. Och det ser riktigt coolt ut när man springer och jagar den här personen som har neonkraften.
Mm.
Det var den bästa kraften i hela spelet. Det ser så coolt ut när man springer omkring med en neon streak efter sig. Ja, tyvärr så var det lite krafterna i sig. Alla sorts kraft egentligen bygger på en och samma effekt, om man säger så. Alltså tänk dig att du har någonting som gör att du kan sväva fram. Du har ungefär samma effekt i alla olika krafterna. Vilket gör det lite tråkigt. Det är ingenting som riktigt särskiljer sig från den ena eller den andra. Utan alla krafterna har en liknande effekt på de olika funktionerna. Vilket gör det lite synd. Vi kunde haft lite mer variation där.
Ja, du menar lite att egentligen skulle alla krafter kunna tillhöra en av de här kategorierna? För att de är...
Ja, precis. Du har till exempel springa snabbt. Det kan du göra med smoke också, fast i smoke så teleporterar du dig. Och de andra krafterna som man får också en sån här springa snabbt sak. Det går inte alla har någon sväva effekt. Alla har en lätt projektilattack. Alla har en stark projektilattack.
Okay.
Och de fungerar ungefär likadant allihopa. Den där är väl med mindre visualiseringen och väldigt små skillnader i hur de agerar.
Ja.
Sen spelet blir lite lätt mellanåt också. Jag körde på normal nu. Men man upptäcker snabbt vissa av de här krafterna som fungerar för bra. Till exempel med rökkraften så får man väldigt tidigt en rökgranatattack. Mm. Och använder man den så alla de gubbar som blir träffade av rökgranaten blir ju mer eller mindre inkapabla till att göra någonting. Och då kan man plocka ner dem väldigt lätt.
Okej. Okay.
Det är lite synd det också. Du kunde haft lite mer variation på de krafterna och kanske gjort det lite mer knepigt. Du kom undan väldigt lätt spelet.
Tror du inte det för de flesta eller många som spelar spelet ger dem en känsla av att de är riktigt häftiga och tuffa och lite OP och att det är lite man vill ge känslan av kanske?
Jo, det blir lite väl övermäktigt kanske. Det ser inte så jättehäftigt ut, men du kommer väldigt lätt få kontroll över situationen med de kombinationerna.
I see.
Men annars så, nej, det var jättetrevligt. Det ser verkligen vackert ut, spelet, och det flyter på bra kontroll. Och väldigt trevligt, för de har ju lagt ner mycket energi på att göra skådespelarna trovärdiga också.
Okay.
Väldigt bra voice actors och animationer av gubbarna. Det ser mycket trovärdigt ut i de flesta sammanhang i spelet.
Okej.
Okay. Det är ett spel jag kan rekommendera hårt.
Ja.
Jag tänkte även tillåta att du, Gassi, får prova lite när vi umgås nästa gång.
Ska vi inte lägga tiden på att spela någonting som jag kanske vill spela?
Ja, men du vill spela det här såklart.
Om det finns någonting som inte lockar mig att spela så är det Infamous.
Varför i hela friden är det så?
Jag spelar hellre Strider till Mega Drive.
Jag tror du skulle säga Dark Souls 2.
Eller, ja, det är lite samma skit. Det är pest eller coolare, de där två. Ja, alltså, jag Jag vet inte varför, men jag har aldrig tyckt att Infamous ser det minsta intressant ut.
Upplys mig igen, upplys mig igen. Hade du spelat Strider till Mega Drive?
Ja, tyvärr har jag testat det någon gång.
Har du spelat Infamous?
Nej.
Nej, jag bara kollar här,
Okej, okay, jag ska testa.
Jury, I rest my case.
Objection!
Det här är precis ett avsnitt av Phoenix Wright och frågat om.
Ja, det blev det. Nej, men fan, jag vägrar.
Nej. Jaja, det får vi se så småningom. Ja. Men vi går vidare. Vad har jag mer spelat? Jag har spelat lite riktiga Super Mario Bros. 2 till Famicom Disk System.
Det fina.
Det fina spelet, ja.
Direktat av Takashi Tezuka.
Det kom lite bonusinformation, ja.
Han gjorde ju faktiskt första spelet också tillsammans med Miyamoto. Det är oftast att man glömmer att Takashi Tezuka faktiskt var medskapare av Super Mario Bros. Och The Legend of Zelda tillsammans med Shigeru Miyamoto. Det är bara att man lyfter ju fram Shigeru Miyamoto mycket mer. För att han hade ju gjort Donkey Kong innan. Ja, skitsamma. Det är svårt.
Det är som ettan, fast svårare. Det är väl det som kan sägas egentligen.
Ja, alltså jag har ju gett mig på så sent som bara för ett par månader sedan det här spelet igen. Jag tycker det är bara jobbigt att spela typ. Jag tycker inte det är kul. Alltså, spel kan ju vara svåra, men alltså, samtidigt vara roliga. Men jag tycker inte att det är, jag tycker det är bara jobbigt.
Men någonting jag reflekterade över just nu när jag spelade senast, som jag kanske inte tänkt så mycket på innan, det är att jag föredrar verkligen att vara lilla Mario utan svampar och utan eldblom och allting. Han är mycket rolig att spela som lilla Mario, tycker jag. Han kommer in i mer skrymslen.
Det är synd att man bara dör så snabbt när man är honom.
Ja, men samtidigt så nej, jag tycker han är rolig att spela som istället för den stora klumpiga Mario.
Får bli Mario. Ja.
Men i det här spelet så har de också ändrat lite grafik. Och jag vet inte om jag tycker det har blivit att de har lagt till lite detaljer i saker. Jag tycker att det inte gör det snyggare.
Nej, det ser mer ut som en dålig romhack egentligen, tycker jag. Efter alla andra romhacks
ja,
man sett i tiden.
Som jag sa förra veckan, jag sa det här i Super Mario All-Stars när de gjorde om Super Mario Bros. 1 spritesen och den ser ut som en romhack. Jag trodde ju att det är den de använder i romhack. Så att, ja.
Nej, men jag ska försöka spela lite mer i varje fall.
Okej.
Sen kör jag lite blandat PC Engine-spel, men det kommer vi till nästa vecka istället för. Jag ska sätta mig ner mer med dem.
Okej.
Så jag är nöjd där.
Och sen spelar Battlefield.
Ja, men det behöver vi inte ens nämna längre. Det är ju standard.
Precis. Vad har Kristoffer spelat då?
Ja, vad har jag spelat? De släppte ju återigen en ny Humble Bundle Weekly, eller Weekend, vad den heter.
Weekly.
Som tar slut. Alltså, jag kan inte ta det så rösten sitter och käkar rösten sådär.
Nej, jag börjar skär nu.
För er som inte tittar så sitter Garse precis och bara kränger i sig russin så fort han kan.
Jag blir lite sött nu. Fortsätt Kristoffer, jag vill ta lite kaffe med.
Det ser ut som man ska kräkas eller något.
Lugnt. Russin,
jag har sagt, det går inte att ta seriöst just nu.
Så?
Ja,
fortsätt.
Ja. De la in den här nya Rhythm Games nu till en. Och för de som lyssnar på oss direkt på onsdag tycker jag ska gå in och köpa Humble in the Bundle som är just nu. För det är riktigt bra spel tycker jag nog. Jag var intresserad i form av ett spel egentligen. Ett som hette Beat Hazard. Ett, vad ska man säga,
Slå Hazard.
Va?
Nej, det var en dålig översättning. Men vad gör man?
Jaha. Ja. Det är lite...
Ja.
Vad jävlar, jag håller på med en massa nya grejer.
Ja, jag vet inte. Nu är det klart. Så.
Vilken russin, skatta.
Det var ju bara för att det var gott. Men,
ja.
Vad gör man i Beat Hazard?
Ja, det kommer helt enkelt stenar, fiender från alla håll och kanter. Du ser top down rätt på bara. Och det är fina färger, det händer förbannat mycket effekter och allting. Och det roligaste av allting går efter din musik. Mm. Så att låten lugnt så skjuter ditt skepp lugnt. och alla gubbar rör sig lugnt. Och det kommer bossar också, glömde jag säga. Men går musiken snabbt och 120-130 bpm, då går allting fort som fan i det här spelet. Och spelet går att köra i co-op.
BPM.
Beats per minute.
Mm, för du får förtydliga dina uttryck.
Säger han som säger OP utan att förklara det.
Oh, snap!
To the overpowered. Det här är en spelpodcast, ingen musikpodcast.
Okej, okay, förlåt.
Ja, nej, men det är lugnt, jag vet. Det är bara att säga till mig när jag säger någonting också. Det är jättebra.
Jag kan inte säga att ni är ledare förutom jag kan burna honom.
Ja, nu kör vi på. Nu börjar vi tappa momentum här.
Yes, det andra spelet som man är, eller man fick med, jag tror sex spel. Jag har kört Bittrip Runner också, första. Mm. Rätt spacad musik. Jag vet inte varför, man spelar ju som en ninja kanske. Eller vad skulle du säga, det är Gassi man spelar.
Man spelar som, vad heter han? Commander Video.
Ja, Commander Video är det, ja.
Men han ser ut som en ninja, fast han är en commander och heter Video. Och... Jag vet inte.
Jag vet inte varför. Varje gång han ska starta så verkar han smiska sig själv på röd.
Nej, alltså men grejen är...
Bara jag.
Nej, men han står ju där och steppar med foten.
Nej, han gör någonting med armen.
Vad spelar du för format?
PC.
Men han står och steppar med foten i takt till musiken innan han börjar springa. Och det kanske är det med hela spelet. Han står liksom och tar takten och sen så sätter han fart och sen ska han göra allt det här. Men det är jättekul. Fan, det var länge sedan jag måste fortsätta med också. Vad bra. Alltså,
jag spelade typ 3-4 banor i alla fall. Mm. Jag fick komma upp till sådana här bonus stages. Jag tyckte väl det var rätt kul det här med
att... Och bonusbanorna dyker upp när du har tagit allt guld på en bana.
Ja.
Och så, jag har slutat få bonusbanor nu när jag är på andra världen.
Ja, jag är fortfarande på första världen. Men vad jag tänkte på. Just det jag tycker extra kul är ju det här lite mer hard mode-aktiga. Det är att du träffar någonting, gör du ett hoppfel och så kastar du tillbaka direkt till början. Mm. Och det känns ju jäkla jobbigt när man faller på sista hindret. Men man lär sig ju.
Det blir många gånger sen, Kristoffer.
Jag kan tänka mig det.
Men av någon anledning, det är så kul som man bara... Det är bara att fortsätta det om och om igen. Och sen när man känner att man kan bana, då är det...
Ja, musiken är ju inte dålig heller, så man tröttnar ju aldrig på musiken heller.
Och ändå är den ganska enformig. Det är det som är, det är känslan av att man själv bygger på musiken när man lyckas med saker som också gör att det känns som någon form av tillfredsställelse bara genom att man...
Ja, den blir ju bättre du är.
Ja.
Ja, lite så, ja.
Det är trevligt.
Ja. Och sen efter det så körde jag som sagt Bethesda. Och nu senare till helgen så testade jag även ett nytt spel från den här Humble Bundle som heter Symphony. Du har en plattform på banan som du kan åka lite på djupet. Man ser allting fortfarande top down lite, fast det är lite tredje person, så man kan inte säga isosymmetrisk vy, men ändå isosymmetrisk vy.
Rak isometrisk vy.
Rak isometrisk vy. Ja, där har vi det.
Top down.
Ja. Likadant här. Din musik blir banorna. Hur du skjuter och sånt påverkas inte, utan det är lite fiender och sånt som kommer extra. De har bosslevlar som så kallade demoner kommer in på. Jag gör såna kaninöron nu. De kallar det demoner. Så har de lite narrativ som säger liksom, you can't beat my demons, they will consume you and your music. Ungefär.
They will eat your face.
Ungefär.
Okay.
Nej, men det är inte långt ifrån. Första bossen var ett ansikte. Tror jag.
Titta. Ja.
Och
in your face!
Det som är mest intressant ändå med just den här konceptet av spelmusik, eller med musik som man kan koppla till spelet, är att på just Symphony, när du klarar en bana så unlockar du en pickup eller ett vapen eller någonting. Du unlockar någonting hela tiden för alla låtar du spelar. Och vapen kan ha 4 stycken på ditt skepp kan du ha, som du kan dirigera hur du vill, för de ska skjuta kors eller ska de skjuta tvärs. Eller rakt fram. Och jag har vridit mina yttre som sitter på vingarna. De skjuter utåt sidorna och de två fränder skjuter rakt fram. Och sen har jag skaffat en subwoofer som spelar så att den dunkar iväg små tongrejer. Annars har man bara en blaster som skjuter k-pist ungefär. Snabbt.
Alltså kulsprutepistol. Ja. Mm.
Försvenskar allt här.
Ja, men k-pist... Ja.
Eller översätter.
Mm. K-pist är bara för det var ju en förkortning som jag sa hela ordet av. Fan.
Kul spruta.
K-pist.
Ja. Och man kan bli skadad i spelet. Skadas själva huvudskeppet så dör man direkt. Men du kan dö hur många gånger som helst. Du får bara minuspoäng för det. Men blir du träffad på vingarna så förstörs vingarna. Och när du dödar fiender så droppar de toner, eller så kallad inspiration som det heter i spelet. När du plockar upp inspiration så reparerar du ditt skepp och du får bonusar på dina vapen igen när du inte blir skadad och samlar på dig mer av inspirationen, inklusive power-ups som man kan få på banan. Okay. Vad alla power-ups gör har inte riktigt förstått 100% än. Symphony kan man dock bara spela på en person, medan Beat kan man spela två, som jag nämnde innan. Mm. Och sen gick jag in så självklart och spelade en jäkla massa Titanfall.
Ja, går det, är det fortfarande... Lika.
Det är förbannat kul fortfarande. Nu börjar det bli lite så här att jag börjar hitta min stil av att spela. Jag vet vad jag vill ha allting. Men nu har jag även stött på det här när man gör en så kallad prestige som man gjorde i Call of Duty. Där man har nått högsta ranken och så börjar man om allting. Bara att man får någonting att skryta om. Man får typ en stjärna i kanten om man säger så. Enkelt och simpelt sagt. I Titanfall så heter det att göra en generation. När man gör en så kallad generation så får man en väldigt jättefin bootscreen. Vilket jag tyckte var lite småskärmigt.
Okay.
Och den här bootscreenen går igenom och sen har man gjort en generation. Och när du gör en generation startar allting om. Och erfarenhetspoängen, experiencen som du får från varje strid får du gånger 1,1 för generation 2 och så generation 3 så får du 1,2. Så att den stegar helt enkelt, så det går snabbare och snabbare att levla. Men i och med att det går snabbare att levla så får du krav på dig att du måste klara vissa utmaningar innan du kan göra din nästa generation.
Okay.
Som till exempel föregående generation skulle jag använda shotgun och jag skulle döda titaner och människor med en 40 mm kanon som finns på titanen som jag kan ha. Mm. Nu har jag dock en mycket svårare utmaning som inte passar mig alls tycker jag själv, för jag är urusel på det här. Det är nämligen så, på min titan så ska jag använda plasma railgunnen. Det är som en sniper uppchargande gevär. Vilket är helt värdelöst tycker jag. För jag har för liten träffyta för att jag ska kunna vara bra med den när gubbar flyger runt som skollade troll.
Okej.
Sen ska jag köra en så kallad SMG, kompakt SMG. Så det är en submachine gun, en liten handhållen kulspruta. Den är dock jättebra. Det är den jag ofta kör men jag levlar upp snabbt. Ända tills jag får den andra SMG:n. Som heter CAR, jag vet inte om det står för någon carbine or någonting. CAR SMG heter den i alla fall. Och sen sist men inte minst så ska jag ha ett av de fegaste vapnena enligt mig själv. Man ska ha en sprängsats som heter Satchel. Du kastar iväg och så detonerar den själv när du vill.
Okej. Men sa du någonting, jag missade kanske om du sa det här med att vinner man någonting på att liksom börja om? Eller är det bara för att Nu kommer jag ha jättetråkigt om jag liksom inte har något nytt att låsa upp?
Du har alltid de här så kallade challengerna att kunna låsa upp. Så om du vill stanna på level 50 i första så kan du mer än gärna göra det. Du har fortfarande en massa challenges att utforska. För det enda du gör är egentligen att du resettar allting. Det enda du får behålla när du gör en så kallad generation är kortplatserna, de här burn cardsen som jag förklarade första gången jag pratade om det. Inklusive de här titanerna som du har låst upp. För du börjar bara med en så kallad atlas som är den generella. Jag vet inte om jag gick igenom det här också någon.
Jo, det gjorde du sist. Ja. Men för i Call of Duty i stort sett man vann. Alltså det enda som hände var ju att du nollställde skiten så du fick göra det igen.
Ja.
Och jag såg aldrig poängen i det.
Nej, här är det mer bara igen. Jag tror det egentligen handlar mer om att kunna skryta. Men jag har generation 5.
Okay.
Sen är det inte så mycket mer. Alltså det blir bara en jakt på vem som kan vara. Alltså, ju mer generations du går upp, ju mer utmaningar måste du utföra innan du kan gå vidare.
Okay.
Så att på så sätt så blir det egentligen skrivmoment, för att en person som har mycket generation, det säger bara två saker. Antingen har han spelat lite och är jäkligt duktig på det han kan, eller så har han spelat för mycket. Jag har generation 3, gick om både Krulke och Leon Martins. Leon Martins har levt före mig hela tiden, men han märkte ju inte det här med de här kraven man var tvungen att ha för att få generationen. Så att han hade inte gjort klar för generation 2, så därför blev jag generation 3 före han blev 3. Jag tycker det är jättekul.
Yay!
En no life fanfar för mig.
Ja. Precis. Jag tyckte det var...
Gasse ser riktigt nöjd ut för de som inte kan se.
Jag ska låta bli soundboarden nu. Det här. Ja. Men du har fortfarande jättekul med Titanfall.
Ja, jag börjar redan nu känna så här att med tanke på att banorna inte är lika stora som Battlefield till exempel, så känner jag att frågan är egentligen hur länge det här kommer kunna lyckas leva egentligen, sitter jag och tänker på. Som sagt, Battlefield gick ju inte allt för länge. Visserligen var jag rätt från keyboard AFK ett tag där från spelet, för det var ju verkligen, man ville ju knappt ta det med tång. Men sen kom det ju ganska snabbt nu med expansioner och sådana saker, känns det som. Jag hoppas liknande på Titanfall. De har ju redan skaffat ett så kallat Season Pass, och det ska komma ut 3 stycken stora patchar eller expansioner till Titanfall. Så en börjar redan nu i sommar, en kommer till vinter slash hösten, och sen kommer någon i början av nästa år, vad jag förstod. Om jag kommer ihåg rätt nu också. Jag har inte siffrorna framför mig.
En sak jag tycker är intressant med det här, det är många undrar ju liksom, och ska det bara komma till Xbox och PC och sådär, och kommer det inte komma sen, och det spekuleras hit och dit, men grejen är ju att de har ju varit ganska tydliga med varför de utvecklar till bara Xbox och PC och vad som kommer hända nästa spel. Jag vet inte var oklarheterna kommer ifrån, för att från början sa de i en intervju jag lyssnade på att första spelet gjorde de mest just till Xbox och PC för att de hade sånt litet utvecklingsteam nu i början, innan de har gjort något sint som de har fått tjäna pengar på ordentligt, så de valde att göra det till ett mindre, alltså mindre antal plattformar för att inte belasta sig för mycket. Och sen har de ju sagt att del 2 kommer ju till PlayStation och allting, så jag vet inte riktigt varför alla ska undra och spekulera. Och
det handlar väl mer om att folk sitter och sprider rykten och trollar eller någonting, och så folk börjar
gå istället för att liksom leta upp en intervju med utvecklarna där de säger vad de tänker göra. Och
ja, jag vet ju inte mycket kraft som krävs när man väl gör det till olika plattformar. Det kanske är jättestor skillnad och tar ganska mycket resurser egentligen när man pratar med
dem. Och Xbox 360-versionen har väl inte släppts. Det enas väl ytterligare 2 veckor nu.
Jag tror det är något sånt, ja.
Sen har ju antagligen Microsoft varit med och betalat lite på utvecklingen av det här spelet, och därför, eller någon form av deal där. De kanske skulle välja mellan PlayStation och Xbox, vilket av dem de skulle ha det exklusivt på först, och sen så Microsoft fick kanske erbjudandet först och gav dem pengar. Men ja, del 2 ska komma, det har de sagt till nästa.
Jag kom på ett tillspel jag måste bara nämna i alla fall. Cloud Build har äntligen släppt nu, så att jag har testat det också.
Och Cloud Build är spelet som vi hade en gäst i avsnitt nummer 59 som vi pratade med om.
Väldigt intressant, och spelet är väldigt intressant och ser rätt bra ut faktiskt. Dock har jag redan märkt en sak jag stör mig lite på, men jag har inte hunnit utforska jättemycket, för det blev lite så här. Det släpptes ju den 20 mars på Steam. Jag gick in och köpte det på kvällen och installerade.
Vad kostade det?
Pengar.
Okej.
Bra svar.
Det var det bästa svaret jag kunde ge just nu, för jag blev lite ställd att det kom på vad det kostade. Jag startar upp Steam samtidigt som jag ska fortsätta prata. Så det var på kvällen, och när jag startade upp det så hann jag bara spela en bana, tutorialen och bana, så att säga. Det verkar lovande än så länge, och jag tror det krävs lite erfarenhet att med kontroller och sånt innan man kommer in i det. Det känns inte som bara för att man första gången så kommer allting flyta på. Till exempel som andra spel som kan kännas mycket.
Men han, vad heter han, Martin, som utvecklaren som var och besökte oss på i det avsnittet, han sa väl att det var ganska hög inlärningskurva på kontrollen och att man
tog tid. Det som jag kände på en gång, men det är som sagt, jag har inte hunnit utforska, det kanske går att ändra på något sätt. Men när du hoppar upp på en vägg så trycker man space för att gå upp på den här väggen. Och sen kan man ju styra runt på de här väggarna genom att använda boostern och sådana saker väl uppe på dem. Men när du ska greppa tag, för du kan trycka space igen när du är uppe på väggen, då stannar du upp och så kan du sikta runt vart du ska springa. Men så fort du släpper space, och så måste du trycka ner en gång till för att hoppa däråt. Det var inte jag riktigt okej med. Utan jag hade gärna hållit in space, sikta där jag ska, släppa för att skicka iväg mig igen. Så att man alltid fortsätter ha ett mycket bättre flow på så sätt. För då slipper jag trycka en gång extra för att komma iväg bara.
Ja. Ja, jag förstår.
Men som sagt, det kan vara, för det är likadant som jag märkte med Titanfall. De hade ju väldigt mycket sådana här toggle som det heter. När du skiftar mellan olika ställningar. Så att när man satte sig ner och när man siktade, klicka en gång, ja, men då börjar jag sikta. Trycka en gång till, ja, men då siktar jag av. I optionsmenyn på Titanfall så finns det så att istället för toggla så har du bara en crouch-knapp. Vilket jag tyckte var rätt häftigt också, för att jag kan inte minnas om någon har gjort innan, utan det låter alltså menyer, toggle, crouch till exempel. Men just där så hade de den här, och jag har inte hunnit titta igenom Cloud Build än så länge. Och Cloud Build kostar så mycket som, just nu är det lite rabatt på det, 17,09 euro. Ska gå på 89 egentligen, men det är lite så här förköpspris just nu, gissar på.
Men det du berättade om den här trippeltryckningen, känns inte det som en designsak? Kanske bara att man inte riktigt upptäckt hur de hade tänkt det i detta fallet.
Det kan ju vara så också att det finns en större, djupare del i det, beroende på hur det blir stressigt och hur det blir sådana saker senare. Att man, om man skulle hålla in, att man kanske inte hinner med saker. Jag känner mig så snabb och van vid en hastig spelstil. Så att för mig känns det här hacket av att trycka ner igen som ett stopp i mitt egna flow, känner jag. Mm. Men som sagt, det här är mitt första absolut intryck, och jag har inte hunnit spela jättemycket för att få ett bra intryck på det. Och jag ser nu special promotionen för Cloud Build slutar den 27 mars, gör den. Så att torsdag, för de som lyssnar på det här avsnittet samma dag som det kommer ut, så har ni en dag på er att köpa det för 10% rabatt. Men det är jättefint där i alla fall. No doubts about it.
Härligt.
Men jag kommer även snacka mer om det så fort jag har spelat mer av det. Inklusive så kan jag nog göra någon liten recension av det.
Det är kanske svårt att uttala sig jättemycket när man inte har spelat mer i en bana.
Ja, exakt. Lenny, skulle inte du köpa det här också?
Jo, jag har bara glömt bort det faktiskt. Du påminner mig häromdagen, och sen glömde jag bort det igen. Men jo, jag ska ta införskaffa det, helt klart.
Mm. Yes, det är vad jag har spelat.
Det var du har spelat. Vad har jag spelat? Jag har ju äntligen klarat New Super Mario Bros. U. Fjärde New Super Mario-spelet. Alltså de är ändå trevliga. Jag tycker inte de är något speciellt. De är inte lika gimmickiga som huvudspelen brukar vara, utan de är lite mer bara att liksom plattformsspel. De har lite nya dräkter och skit man kan dra på sig, men i detta är det väl den här flygdräkten, en form av flygekorre som man kan göra en uppåtflygning och glida lite i luften, men jag tycker inte den sämsta dräkten i ett Mario-spel någonsin. Jag tycker den är ganska trist. Jag hade hellre haft den gamla
Tanuki
eller någonting och bara kunnat springa och flyga lite, men
det känns som en drakliknande Tanuki ungefär, tycker jag.
Men ett trevligt spel. Slutstriden var ju, brukar ju inte vara svåra i Mario-spel, men jag tyckte den här var, ja,
utmanande.
Jag kände att ja, kommer det inte något mer steg den här, eller, utan ja, okej.
Okay. Det var liksom, oj, jag är klar.
Det var det man skulle hoppa uppåt på hela tiden, jag kommer inte ihåg.
Nej, det är i New Super Mario Wii, kanske. Det är den du går upp på i alla fall. Det här är när Bowser är jättestor efter att återupplivat som vanligt i alla New Mario Super, New Super, i alla de här. Så han stor och sen så är Baby Bowser, heter han inte, han heter Bowser Jr.
Ja.
Han flyger runt i en sån här liten clownhelikopter. Skålhelikopter. Skålhelikopter clown. Och
clownhelikopter.
Sen ibland så dyker han ner och så ska man hoppa på honom, så han flyger ur den och så flyger man upp med den och sen så är man ovanför Bowser och sen bara åker man neråt med den, typ stampar. Sen så slår man honom i huvudet tre gånger. Medan något så blir han ett stort skal som flyger runt och hoppar, då bara springer man
just
under
det. Just det, just det.
Och det är jättesimp. Alltså slutstriden i... Det finns... Jag tror det var någon strid innan i spelet med Bowser Jr. som var svårare än den här typ. Eller... Jag vet inte, det var jättelätt i alla fall. Jag förväntade mig nästan att det skulle komma ett steg till där, men det gjorde det inte. Men det var trevligt, och nu är det ju någon sån här stjärnvärld, men då måste man samla upp alla stjärnmynten för att få låsa upp de banorna, så då har vi börjat ansamla dem. Det svåra är ju att spela två spelare samtidigt i det här spelet. Jag hade uppskattat om man kunde som i gamla Mario-spel spela varannat liv, men nej, man ska spela samtidigt och vara i vägen och hoppa på varandra, kasta iväg varandra, äta upp varandra med Yoshi och hela tiden tar allting mycket längre tid för att man ställer till det för varandra jämt ställt.
Alltså, har du tittat på de här skillvisorna som finns när man kör med Yoshi 4 pers?
Nej.
Alltså, jag vet inte, på Wii-varianten i alla fall så kan man ju gå tillbaka i början till, det här, till ett slott i alla fall för att titta på videos här och lite tips och tricks. Ja. En del är helt värdelösa, en del är inte det. Ja. Men då finns det ju vissa sådana här skill-videos där folk spelar helt god amazing. När de liksom börjar med att en Yoshi äter upp till exempel Mario, och sen kommer Mario inte röra marken på hela banan sen efter det, men de använder Mario och kastar runt honom som ett skollat troll som aldrig förr.
Okej.
Det kan jag tipsa om att checka in så fall om det finns.
Ja.
På det här spelet.
Ja. Oj.
Och det är alltid hysteriskt kul att jävlas med folk.
Sen har jag spelat Quizkampen, det här frågesportspelet, quizspelet på iPhone och säkert på Android också. Det går blandat bra i det. Trevligt litet tidsfördriv.
Vad har du för vinst-förlustratio på spelet?
Jag vet inte, tror du man kan kolla det?
Nej, jag vet inte.
Nej, vi ska... Vi kan, jag kan göra en direktkoll. Jag ser ut i min statistik. Här finns någon mätargrejer. Din statistik. Nu kommer det.
Det fenomenala avslöjandet.
58%.
Oj, oj, oj.
Lika 13%. Förluster 28%. Kategorier, andel rätt. Data och tv-spel 84%. Har jag haft rätt i den kategorin i alla fall?
Minst inte mer, säger jag då.
23% i sport och fritid. Lägsta. Ibland läser man en fråga lite halvdant, så tänker man det här måste vara frågan, och sen är ett av svaren, tänker man, det är rätt, och sen så, just när man trycker, då har man liksom kopplat hela frågan och inser att det är, och då är det är irriterande. Jag har en omgång på gång här. Nej! Varför trycker jag igång det? Förlåt, djur och natur. Hur många armar är en snöflinga eller snöstjärna uppbyggd av? Snöflinga, snöstjärna. Sex. Ja, det var sex.
Snöflinga har väl inga armar?
Vilket ord kan både betyda rentjur och karpfisk? Sarv, kanske? Oj, jag hade rätt. Alla rätt på den kategorin, det var bra. Åkte han på strykning även. Han hade alla fel. Han vet vem man är. Jo, det här är bara att jag hade spelat.
Utan att hänga ut någon.
Utan att hänga ut Guelmin, så
precis.
Så är det. Men, nu är det dags. VSK-nyheterna med Lenny Cyborg 2003, Adam Syk.
Ja, det här är VSK-nyheterna med Lenny och nu piskar vi igång showen. Mr. Dracula själv, Koji Igarashi, har slutat på Konami. Herr Dracula, menar givetvis Igarashi, började på Konami 1990 och arbetade bland annat med hyllade Symphony of the Night. Varpå efter detta var han director för resterande spel i Castlevania-serien. Förutom de två senaste från det spanska bolaget. Skälet till att han lämnar Konami är enligt honom friheten att skapa de spelen han vill göra. Samma sorts spel som fansen till hans gamla spel vill spela. Nu hoppas vi bara på att spelstudion Epic ska fatta hinten att göra spel som de gamla fansen önskar. Tyvärr verkar det inte fatta alls då Tim Sweeney sa att de har inga som helst planer på ett nytt Unreal Tournament. Förvånande nog verkar EA och Maxis äntligen ha fattat då patchen för offline-spelande i senaste SimCity nu äntligen har släppts. Hela 10 uppdateringar tog det innan de lyckades lösa vad som tidigare var olösligt enligt EA själva. Fler som verkar förstått vad folket önskar är Yu Suzuki som nu, äntligen, undersöker om man kanske kan kickstarta Shenmue 3. Det var Eurogamer som intervjuade herr Suzuki då de lyckades fånga denna godbit. Det känns som en smärre evighet sedan man sist fick positiva nyheter om ett nytt Shenmue-spel. En annan smärre nyhet är det sedan senaste spelet i Gauntlet-serien släpptes. Det blir ändring på nu då Warner Bros. Har utannonserat en reboot av Gauntlet. De ska försöka bibehålla en del av originalkänslan i kombination med nytt utseende. Det var inte särskilt otippat. Utvecklaren av nya spelet är Arrowhead Game Studios, den svenska studion som bland gjort Magicka. Och efter att ha sett debuttrailern kan jag säga att det var väldigt charmigt och gauntligt. Handsken är även kastad för Activision som meddelar att all DLC för Guitar Hero, DJ Hero och Band Hero kommer att plockas bort i slutet av mars månad. För att tjäna lite sista extra slantar har de rea på all DLC fram tills dessa tas bort. Inget skäl uppgivet till varför de ska plockas bort. Bort från de vanliga platserna är även nyligen utannonserade Far Cry 4 som denna gång ska utspelas i Himalaya och närliggande område. Bort från massvis och småsten och in till stora stenar, även kallat berg. Bergsäker var även på att Sony under GDC skulle utannonsera sina icke-välbevarade hemlighet och direkta konkurrent till Oculus Rift, vilket de var vänliga och gjorde. Headsetet verkar ligga rent tekniskt extremt nära version 2 av Oculus Rift, vilket faktiskt är imponerande när det gäller Sony, då det annars brukar befinna sig en bra bit under marknadsledaren när det gäller tekniska påhitt. Enheten är ännu bara i prototypstadiet och kallas för Morpheus. Prototyp visar sig även det nya Mario vs. Donkey Kong-spelet vara, som även det visas upp på GDC. Det ihopsnickrade spelet var mer ett teknikdemo på Nintendos nya webbframework som ska användas för att underlätta programmering på Nintendo-enheter. Vi får ännu vänta på en utannonsering av ett nytt spel i serien. Vad vi inte behöver vänta mer på är den nya expansionen till Battlefield Naval Strike. Expansionen har fått släppdatum till 25 mars för de som har premiummedlemskap och 8 april för det utan. Så när ni kära lyssnare hör detta är hela GIB och VSK-platonerna för länge sedan ute och krigar på de sju haven. Och det här var nyheten med Lenny. Över till Gassi.
Ja. Mm. Det var ju spännande. Spännande nyheten.
Jag sa att du bröt ihop något parti.
Ja, det var någonting med berg och du drog ihop det där fint.
Ja.
Vi börjar väl med Koji Igarashi, den gamla räven.
Ja, jag kan ju inte tolka det här på något annat sätt än att han kommer gå tillbaka till att göra lite Metroidvania igen.
Nej.
Lite gammal hedlig Metroidvania.
Alla... Nu för tid. Det är fortfarande Castlevania idag.
Ja, fast de tre senaste spelen, jag såg fel innan jag såg två spel, men de tre senaste spelen i Castlevania-serien är ju inte... Igarashi som jag till med. Det är ju den spanska spelstudien som jag inte kommer ihåg namnet på alls.
Nej, det var väl många som trodde att han nu skulle göra nytt spel i serien när de var klara med den här trilogin.
Men, och sen droppade han istället.
Ja.
Han var nog inte nöjd. Jag kan ju tänka mig att skälet till att han väljer att lämna nu, det var nog att han inte var riktigt nöjd med Konamis beslut på hur de skulle gå vidare med serien.
Nej, antagligen inte.
Men visst är det kul att han ser ut som Dracula?
Ja, lite. Men var det första spelet han gjorde Symphony of the Night?
I Castlevania-serien?
Ja, precis.
Men när han gick med i Konami 1990 så var han en sån här princess-spelprogrammerare, writer, någonting.
Okay.
Någon sån här Konami-japanskt spel.
Tittar man på hans första verk som står med, jag vet inte om det står i kronologisk ordning, men Detana Twinbee till PC Engine programmerar han.
Kan det varit
Wikipedia. För så det första Castlevania-spelet som står i hans lista i alla fall är Castlevania Symphony of the Night. Ja. Assistentregissör, programmerare och manusförfattare.
Den ser man. Yes. Ja, och nu får vi se vad han gör härnäst.
Ja.
Säkert något.
Senaste lead maze till Xbox 360 Kinect.
Kanske Explorvania. Kanske kommer ett spel. Ja.
Jag hoppas att han får göra ett Metroid-spel som han verkade vilja göra i alla fall.
Det hade varit intressant. Men jag tror inte det.
Nej. Jag läste att hans inspiration till Symphony of the Night var mer The Legend of Zelda än Metroid.
Ja. Jo, men det stämmer ju också. Kan jag tycka.
Även om jag tycker att alla tre spelserierna nu för tiden faller in i samma typ av... Det är därför jag använder Celtroidvania, för att jag tycker alla de tre är liksom en samma... Du utforskar en värld och du samlar på dig föremål som gör att du kan låsa upp nya delar av världen.
Du backtrackar förbannelse.
Det gör man också i dem. Epic!
Mm.
Och inget Unreal Tournament.
Nej, det är tragiskt.
Nu blir jag ledsen här.
Tragiskt!
Jag vill gärna se en fortsättning på trean fortfarande.
Men det är kanske fortfarande inte ekonomiskt gångbart att göra ett nytt Unreal Tournament.
De kanske skriva ett manus och skicka till mig så jag har något att läsa åtminstone vad som händer.
Har de inte, alltså gör fan med att de spelar ändå sålt bra.
Jo, men det var också väldigt länge sedan de släpptes.
Unreal Tournament, hittat Unreal Tournament i affär i fysisk form längre.
Nej, men trean släpptes väl i början av den förra konsolgenerationen.
Ungefär.
Och jag hörde aldrig egentligen speciellt många prata om det eller något sånt. Det var mycket hype innan. Det var snyggt och fint och de visade upp motorn. Och... Sen försvann det.
Tråkigt. Ja.
Och man kan spela SimCity offline, säger du.
Ja.
Är det någon som bryr sig längre? Det är ju frågan.
Ja, nu är det ju helt plötsligt köpvänligt för mig ju.
Mm. Bra pris. Och...
Men jag gillar den här tweeten från en av utvecklaren, den klassiska tweeten. Jobbar du inte för EA och eller Maxis så har du ingen aning om vad det innebär att kunna göra SimCity offline-spelbart. Det är omöjligt, skrev han, personen.
Ja.
För en herrans massa månader sedan.
Ja.
Ja, 10 uppdateringar senare så.
Chifikan! Ja.
Men så har folk redan spelat med den där moddarens grej som...
Ja, så kom efter 2 veckor eller något.
Ja, det var svårt.
Jaha.
Och Yu Suzuki vill verkligen göra det här Shenmue 3. Det var inte 5 spel de ville göra från början.
Jo, det var ju... Vad var de sa? 13 kapitel eller något var väl spelet från början. Jag kommer inte ihåg exakt, men... Ja. Det är inte många kapitel de har gjort i Shenmue 1 och 2.
Men... Va? Shenmue 1 och 2, var inte de ganska populära ändå? De släpptes väl... Första släpptes till Dreamcast.
Första och andra släpptes till Dreamcast. Original, alltså ursprungligen. Ja. Sen kom ju även en portning av 2:an till Xbox.
Okej, okay. Ja just det.
Det känns ju som att de är mer, tyvärr verkar mer ha fått kultstatus i efterhand. De var ju också extremt dyra att göra spelen.
Ja, okej, okay, det kanske det var. Det var väl väldigt öppen värld och mycket att göra och jag har inte spelat dem. Men...
Det var mycket efterforskningar som gänget gjorde på plats i olika lokationer som de använde i spelet.
Ja. Vad skulle jag säga? Ja, Gauntlet-rebooten med jag. Den har jag talat om.
Arrowhead Games Studio.
Gänget bakom Magica, eller vad heter det?
Det är som sagt svenskt gäng, så det är ju alltid trevligt.
Ja, jag har inte sett den här trailern, men...
Den ser väldigt gauntlig ut. Om det säger någonting.
Ja, jag vet ju precis vad ett gauntlet-spel innebär.
Ja.
Det är väldigt mycket saker som krävs för att vara ett gauntlet-spel.
Jag kollar på trailern så kommer ni se att det ser ut som Gauntlet i modern tappning. Och det ser trevligt ut. Ja. Jag kommer nog försöka hålla lite koll på det här.
Jag har aldrig riktigt gillat de här gamla Gauntlet till NES till exempel.
Jag tycker det är kul om man kan spela dem i multiplayer.
Ja, alltså jag gillade ändå, är det Gauntlet Legends det till Nintendo 64 som vi har spelat någon
gång? Ja, både till N64 och till Dreamcast. Nej,
det liksom kändes som en roligare version av samma spelupplägg i stort sett.
Ja, visst var det så.
Ja, men nu tittar jag på trailern här och de springer runt och gör gauntletiga saker.
Ja, jag säger det. Det ser väldigt gauntligt ut.
Ja, skit. Kan vi spela någon gång kanske? Det kan jag gå med på att spela.
Ja, nu har vi bestämt det allihopa.
Det påminner mig väldigt mycket om ett mer story-drivet Forced ungefär. Det ser nästan ut som Forced, spelet Forced. Jag har pratat om det innan i videospelsklubben.
Okej.
Okay. Alltså i Forced så är det liksom bara, du har den här arenan att röra dig på. Gör vad du ska ungefär. På det här verkar mer som du rör dig efter en lång korridor i alla fall. Har lite story kanske och sen gör nytta.
Okej. Okay. Sony Morpheus kan vi ta. Sony har ju haft virtual reality headset sen tidigare.
Ja, visst. Det är ju ingen nyhet i sig för dem.
Nej, det är väl mer att de nu... Jag minns en intervju på Giant Bomb för kanske, det måste vara 3 år sedan nu, när de pratade med John Carmack heter han, ja. Mm. Och det här var innan Carmack blandades, långt innan han blandades in i Oculus Rift. Men det hade ändå någonting med Oculus Rift att göra, tror jag, för att det var ju då när Carmack själv bara på sin fritid satt och meckade med ett av Sonys bästa VR-headset och tyckte att det var dålig bilduppdatering och allt möjligt och satt och kodade egna firmwares och grejer till den för att förbättra det, och började lägga sig i det här med virtual reality-tekniken när han tyckte att det inte rört sig på sedan 90-talet. Och nu har Sony alltså börjat anamma att de kanske ska göra det. Och det ska fungera till PlayStation 4 och allt möjligt sånt där.
Mm. Nej, men det ser jättetrevligt ut. Oculus Rift tillförde ju nyligen den här kameran också till som filmar på headset, tror jag, eller tvärtom. Men Sony använder ju sin PlayStation Eye.
Ja.
Precis som med Move-tekniken, så att den kommer ju känna av dig hur du rör dig i rummet också, och inte bara att du tittar åt olika håll.
Okej, så det är inte bara, och Oculus Riften har en liknande grej då, att man,
ja, precis.
Så att du ska kunna röra dig lite i ett rum också. Det ger ju väldigt mycket, kan det ge. Oculus Rift, den senaste varianten de har visat nu på mässor eller sådana här tillställningar, det har jag läst på om att det ska vara väldigt mycket mer imponerande än den första utgåvan.
Ja, nej, men det precis, de börjar närma sig
och den ska en
peak release.
Ja, precis, i år har de sagt någon gång ska den komma.
Och det är därför jag blev så väldigt imponerad av Sony för tillfället, att de ändå, det prototyp-headsetet de visade upp, att det ändå var så pass likt Oculus Rifts andra modell.
Mm. Hade Sonys inbyggda hörlurar?
Ja, det hade den.
Ja.
För 3D-ljud. De befinner sig ovanför öronen.
Okej.
Okay. Då kan ha ljud i stort sett från alla punkter på headsetet, så att det blir en 3D-ljudupplevelse också.
Mm.
Samtidigt som att PlayStation Eye och det här headsetet också verkar vara gjort för Move-kontrollerna. Så att du kan ju ha objekt i dina händer som stämmer överens med vad du gör med händerna också i din syn.
Ja, du skulle kunna ha ett svärd i ett spel och sen kan den hålla reda på hur det vinklas framför ögonen på dig.
Så det kommer nog ge en lite mer helhetsupplevelse.
Det kan ju bli riktigt häftigt.
Så det ska bli intressant att se vad de gör här, det här.
Mm. Mm. Spännande.
Tyvärr inget release-datum alls. Whatsoever.
Och Nintendo håller på med något framework för utveckling av spel lättare på deras maskiner.
Mm. Och det här frameworken är ju en slags gemensam portal för olika språk som till exempel Java, CSS och massa sånt. För att göra det lättare att porta enheter till,
okay,
eller porta saker till Nintendos maskin.
Ja. Mario vs. Donkey Kong, är det någon form av, är det pusselaktigt?
Ja, det är väl en ren vidareutveckling av det här Donkey Kongen som släpptes till Game Boy. Det här som var jättebra, som blev ett pusselplattformsspel. Man kunde hoppa runt med Mario och skulle samla på sig saker. Jag kommer inte ihåg vad det hette med en Donkey Kong. Men ja.
Någonting med några små grejer, mini någonting. Eller?
Nej, inte mini, nej, det tror jag inte.
Nej.
Mini är väl det här snarare att man ska lemmingslikna, att man ska pricka saker på vissa ställen och sånt.
Vet du vad? Jag googlar.
Ja, ja.
Jag har inte googlat på hela avsnittet. Så
vi kan ju fortsätta annars med sista saken, ta upp expansionen till Battlefield.
Ja.
Naval Strike.
Imorgon.
Imorgon för oss, när vi spelar in det på måndagen.
Hur många expansioner är kvar nu? Det är 5 stycken som ska släppas för totalt.
Jag har faktiskt ingen koll alls på det.
Jag läste någonting om det. Men jag kommer inte ihåg exakt. Och nu har det ju kommit 3 av dem med Naval Strike.
Mm. Det ska bli... Jag ser fram emot svävarna mest i Naval Strike.
Det här ska ju bli lite en annan touch nu då, för så jäkla mycket vattenbanor är det ju inte sen innan.
Nej, de införde ju mycket mer nu i 4:an än tidigare spel.
Ja. Men jag tänker att även i 4:an har inte varit... Alltså, Naval Strike känns ju nästan renodlade banor och nästan så lite som man använt vattenburna fordon tills nu kommer det vara istället med fordon kanske, om ens det.
Jo, precis. Det är ju betydligt mer vattenfokuserat i den här expansionen.
Mm. Och det kan ju bli lite kul för att vattnet rör sig hela tiden. Så att man kan säga att banorna går ju konstant upp och ner hela tiden. Medan gator och allting hela tiden på de föregående banorna, de har ju varit, alltså, de är ju alltid still. Liksom. Du kan ändra lite terräng och det. Men
de är ju bara statiska. Om man inte springer sönder, om vi säger.
Exakt. Ja. Det kan bli väldigt intressant liksom, hur de striderna kommer gå till och allting, när båtar och allting kommer flyga kors och tvärs.
Ja, och sen ha sväva så kan ta sig överallt.
Och sen det nya modet.
Mm,
det ser jag lite fram emot att testa.
Vi har ju en chatt här när vi, under livesändningen, och Trash skriver att det till Gameboy bara heter Donkey Kong. Och det visste jag ju. Och det andra är till Gameboy Advance när jag tänker efter. Det här Mario vs. Donkey Kong. Trash, har du spelat Donkey Kong till Gameboy och är det bra? Lenny, har du spelat det?
Jag har spelat det. Det är skitbra.
Det här med typ, det är lite mer som, gamla första Donkey Kong fast med jävla massa mer banor.
Typ. Nej. Det börjar som gamla Donkey Kong.
Ja, och sen går det över till något nytt.
Ja, sen efter originalbanan från Donkey Kong så går det över till plattformspusselaktigt. Du får ju samla på dig ett visst antal objekt på varje bana, sen ska du ju ta dig mål när du aktar dig för fienderna. Jag rekommenderar det väldigt mycket till mig. Det är ett av Gameboyens bättre spel.
Då ska jag ge mig an det sen när jag är klar med Shinobi någon gång.
Mm, jag har haft det original men tyvärr blivit av med kassetten.
Ja, det är illa. Ja, har du någon musik att spela för oss, Kristoffer?
Skulle jag fixa musik då?
Nej.
Surprise!
Jag tänkte, vad fan, nu ska ju du redigera.
Så ja, jag ber om ursäkt.
Jag hittade dock en väldigt bra låt som jag postade på våran chatt, eller på våran Skype-chatt förut. Som jag hittade idag som jag är väldigt småkär.
Jag ska leta upp en låt som vi kan... Det här är Unknown Place ifrån Rygar. We'll be right back. Ja!
Och där var jag är jävligt glad att jag inte lyssnade på det här spelet med ljud.
Det var ju fantastiskt.
Vilka mobiltoner, alltså jag fick för huvudet.
Men det är ett horribelt spel också, Rygar till NES. Så låt oss istället prata om korta spel.
Ja, så nu blir det jävligt kort avsnitt.
Mm. Korta spel är korta.
Så. Jag vill börja med att säga att jag ändå gillar korta spelupplevelser. För att det är liksom... Ofta tycker jag att spel har massa utfyllnad. De ska bli längre just för att... Och så upprepar vi spelmoment om och om och om, och om igen. Och istället, många korta spelupplevelser känns som att man har tagit... Det man kan göra med ett spelkoncept och bara tagit liksom...
Man gör det
en gång och sen så liksom går man vidare till något nytt och sen till något nytt och sen så är det slut. Jag kan bli trött på att göra samma sak om och om igen. För att jag tycker om att skjuta folk om och om igen i FPS.
Jag är inte så förtjust i korta spel. I så fall... tar jag hellre ett spel som själv tillåter mig att bestämma hur långt jag vill att det ska vara. Som ger mig tillgång till att avsluta när jag vill. Om det inte är någon slags high score challenge eller dylikt.
Men jag menar att vissa spel lämpar sig just för vissa idéer skulle liksom inte funka om de var längre än vad de är.
Nej, när jag tänker på kortspel tänker jag först och främst på shoot 'em ups och indiespel. Det är mina två direkta sådana ord som trillar in.
Shoot 'em ups är väldigt korta för mig, för jag dör ett par gånger sen stänger jag av.
Sen är det slut.
Ja.
Men om vi säger så här, vad definierar ett kort spel? Är det speltiden som totalt läggs ner på ett spel? Eller är det liksom, definieras ett kort spel av att det finns lite att göra? Tills det till exempel känns enformigt. För jag menar, tänk om du spelar ett spel. Det finns saker att göra hela tiden, men det varar 20 timmar. Kan det fortfarande definieras som ett kort spel i dagens läge?
Tar det 20 timmar att klara så tycker inte jag det är ett kort spel.
Nej, det är väl snarare 3-4 timmar som jag tycker är kort och kanske alltså, lite för kort.
Vad man gör under tiden har ju ingenting med hur kort spelet är att göra.
Men samtidigt så kan du ju köra, säg Final Fantasy 60 timmar, men det finns ju förbannat.
Men ett Final Fantasy är ju aldrig kort hur du än spelar det.
Nej, det är bara sant. Utfyllnad.
Det är ju, hur långt det är ju relativt till hur mycket du fördjupar dig, men det är ju kortat speltiden är ju alltid längre än de flesta andra spel som inte är RPG.
Där har du ju ett spel som, även om du önskar att du inte kan avsluta tidigt för att det är långt i grunden.
Mm. Men vilket är det kortaste spelet ni har spelat?
MS Röj.
Som är ett alltså storybaserat spel eller bara någon high school utmaning.
ska vi ta en spelupplevelse? Kan man ett high school baserat spel kan jag inte säga ger en jättebra spelupplevelse så där.
Med high school spel skulle du mena Tetris då till exempel?
Ja, till exempel.
Det tar jag sällan slut. Ja, det relativt tar det slut snabbt, men när man sitter där så känns det som det inte tar slut snabbt. Men nej, men ett mer kanske mer som inte high school baserat då.
Okej. Okay. Oftast mer storybundna spel då.
Ja.
Det kortaste som jag spelat på senare tid är nog Brothers-spelet. Det gick över på lite 3 timmar plus. Det var så länge det höll för mig. Det var lite för kort.
Det var under 3 timmar faktiskt.
Var det till och med så?
Jag tyckte ändå jag kollade runt en hel del och sådär, men det var slut relativt snabbt. Men det var ju trevligt. Men det var också ett sånt där fall där man inte återupprepade speciellt mycket grejer och det var...
Nej, det var just det som är en av det spelets största, starkaste sidor och vad som även gör att jag förlåter en del för dess längd. Det är att det inte upprepade några partier egentligen.
Nej.
Sen att det inte var särskilt, att det var så jättebra i sig heller, det är en annan femma.
Nej. Jag har nämnt det här spelet massa gånger innan. Kirby's Dream Land. Det måste vara det kortaste spelet som har någon form av sammanhang som jag har spelat.
Det... Om man spelar på den här korta tiden som det är, vad har spelet för story då?
Det vet jag inte. Kirby springer från vänster till höger, äter upp fiender och sen besegrar han slutbossen. Typ 15 minuter senare eller vad det kan vara för någonting.
Det är helt enkelt Kirby går omkring och ställer till en massa jävla skit alltså.
Kirbys första äventyr satt ju lite visade standarden för resten av serien genom att vara det lättaste och kortaste av alla spelen i serien. Det har bara blivit bättre och bättre sen dess.
Jag vet inte, alltså, jag får så här, om man tittar på de gamla spelen, Kirby är en jävla douchebag egentligen.
Han är en häftig douchebag.
Han är nog världens sötaste douchebag.
Ska jag inte tala illa om Kirby? Kirby Dream Land 2 däremot är ju mer lite mer längd på. Det känns som det Kirby första spelet känns som en bana, en värld i andra spelet ungefär. Men Gone Home har vi ju spelat allihopa nyligen också. Det är ett kort spel.
Alla. Nu drar jag in för många i
det. Jag har inte spelat det, nej. Men det är också ett spel som inte heller behövde vara längre än vad det var. Men ändå var intressant och trevligt. Och...
Det hade ju kunnat vara bra istället.
jag tänker efter. Så jag var inte så här att jag... kände att storyn var det bästa med spelet. För jag läste ju inte de här jävla lapparna och skit. När jag ska läsa saker, då kan de ju glömma det.
Alltså spelets enda sanna styrka egentligen. Och du bryr dig inte om den.
Nej, men det var ju att det var spännande atmosfär. Det var grejen. Det var det jag tog in av det hela.
Gå omkring i ett hus. Ja, yeah.
Ja, så kan jag gå till sin egna lägenhet och pilla ut lite lappar om någon annan.
Ja. Nej, det... det är så kul hur olika jag och Lenny kan uppleva ett spels atmosfär. Hur jag liksom är så fruktansvärt inne i det och du bara
ett hus
går jag i.
Ja, ett lite stökigt hus. Ja.
Vad har vi mer för korta spel? Jag har ju inte spelat jättemycket korta spel.
Men jag försöker undvika dem i största möjliga mån ju.
Jag försöker ju hitta dem.
Varför vill du undvika korta spel? Är det för att de inte kan ge dig den här stora...
det kan ge mig no satisfaction och så vidare. Nej, för det första, oftast så tänker jag en ren monetär aspekt. Alltså, investerar jag lite pengar i det så vill jag ha ut lite mer tid av det också.
Men säg att du betalar för 15 spänn liksom. Vad kan man föreställa sig då liksom?
Nej, men 15 spänn, det är ju en pissumma. Då kan ju spelet sluta efter 5 minuter. Men ja. Jag har som den här regeln i mitt huvud att betalar jag mer för ett spel än för en film så ska spelet vara i mer än 2 timmar minst.
Okej, så
en film låt oss säga kostar 160 kronor. Och 2 timmar. Köper jag ett spel för 500 spänn som vill jag ha ut i varje fall 6 timmar. Min absolut minimum.
För 600 spänn får du Final Fantasy.
Ja, det är lite så att jag köper ju... Alltså, jag kan inte släppa helt och hållet den ekonomiska aspekten, tyvärr.
Nej. Men jag förstår ju. Jag satt och tänkte själv på så här korta spel. Jag kan inte komma och tänka på något så här som jag har lagt pengar på som jag blev så här... Bara, det här var för kort eller något sånt direkt. Men jag tänker på ett snabbt spel som jag har klarat av, så är det Goof Troop till exempel, till Super Nintendo. Och det spelet är ju egentligen monotont om någonting. Du går ju bara runt och plockar upp saker, skjuter på samma gubbar som får olika färger, men det är ju ack så mycket charmigt ändå.
Det är väl pusselmomentet som gör det spelet mer eller mindre.
Ja, men samtidigt så är det lite där man har ju båda karaktärerna och kan dumma runt sig med, och det är jättetrevligt och kul co-op tillsammans med någon.
Det var ett av de spel jag klarade av förra året som jag hade med på min 100 Games Challenge.
Mm.
Men jag tyckte inte alls det var roligt i single player. Det är nog ett betydligt roligare co-op-spel, helt klart.
Ja, det kan jag garantera. Ett annat spel som jag tyckte var kort, men då får ni nu säga emot mig om ni vill. Till PC köpte jag för ett tag sedan Prince of Persia. Jag för mig har nämnt lite att jag är ganska småkär den här serien från Ubisoft. Inte de första gamla spelen.
Mm. Men som är en timme långt för övrigt.
Ja, jag är inte klarat det. Jag vet inte ens hur långt, jag har bara gått dör överallt. Men fjärde spelet i serien, då räknar jag bort den här lilla reboot-varianten som bara heter Prince of Persia. Men Forgotten Sands som det heter, som byggdes lite mer på Assassin's Creed-motorn. Köpte hem det, tänkte det här ska bli ett fantastiskt äventyr. Jag klarade det på 5 timmar gjorde jag. Och det tyckte jag var för kort ändå när jag väl höll på att spela det.
Ja.
Men oftast är det ju för att Prince of Persia-spelen är väldigt kompetenta och man vill ha ut som jättemycket man kan av det.
Ja. Sen vet jag inte exakt hur mycket som jag satt med Sands of Time och de här andra spelarna, men jag vet att jag lade ner rätt mycket tid på andra och tredje spel. För det tog lång tid innan jag började spela andra och tredje spel faktiskt. För det gick lite hackigt för att spela första spelet. Gjorde. Men jag kände liksom att det fanns saker att göra. Visst, man gjorde vissa saker, man kände sig badass, men fortfarande kände spelet kort. Därför tänkte jag att just tidsaspekten tycker jag i alla fall är viktig när man pratar om ett kort spel. Och så när det är mycket av, för min del när jag räknar på korta spel, lite vad jag själv får ut av det. Lite. Liksom för mig blir det lite kort spel på grund av att jag fick inte ut mycket av det. Och det tog längre tid än vad jag hade tyckt för spelet. Liksom, när man känner själv att man kan kapa bort mycket, det är då det börjar kännas långt, anser jag. Men jag kanske har helt fel i det aspektet.
Nej, men du har ju inte helt fel. Men sen finns, alltså det här just, det är ju knepigt för att det finns ju spel där speltillverkarna känner att nu är det så här långt, nu når vi inte längre. Till exempel som Brothers. Det var ju väldigt mycket uttalat att det är ingen variation och därför är det inte längre heller.
Ja. Yeah.
Men vinner ett spel på att vara så, om det är bra eller inte? För låt oss säga att spelet är bra. Hade man kunnat mjölka ur det ännu mer?
Man hade ju säkert kunnat till exempel i Brothers göra fler pussel som var ungefär likadana som andra pussel. Fast där var ju aldrig pusslarna heller egentligen någonting som du behövde inte fundera så mycket på att det var inget sådär, det var inga svåra pussel. Resa. De hade nog kunnat liksom, om de bara, det var mer miljöerna och sådär som var upplevelsen, och att det hade ju klart gått att klämma in lite nya miljöer och sådär.
Jag tror utan problem att man kan inte göra det betydligt längre också om de bara hade arbetat lite mer. Men de kanske inte har fått det släppt och kanske deras motivering är tryt i slutändan.
Det handlade kanske lite om budget också, att liksom att de hade väl inte världens jättebudget.
Nej.
Antagligen.
Faresen kunde skjuta till lite mer pengar från egna kapitalet kanske.
Ja. Han har väl startat egen studio nu, så då får han göra något nytt.
Har han gjort det? Jag läste på hans Twitter strax efter. Vi hade sagt att det var tankar på det. Det var rykten som kom.
Jaha, det var bara rykten som... Men jag tyckte den nyheten jag läste någonstans var ganska så här... Fares startar spelstudio. Spikat och klart. Heter det så?
Var det så studion hette?
Jag tänkte... Är ett kort spel också ett spel som... Som man känner att det tar slut för snabbt, även om det inte egentligen är speciellt kort?
Ja, så är det. Definitivt.
När man sitter och har jättekul med ett spel och sen så bara... Och så bara nej, nu börjar, nu, man märker att storyn börjar lida mot sitt slut och man bara vill ha mer och mer av det.
Jag tänkte ju direkt innan jag satt och funderade på det här. Jag skulle föra in det spelet i diskussionen, så jag tackar dig för att du bara upp det här så enkelt åt mig. Ja. Jag tänker på Ico till PS2.
Okej.
Ett alldeles för kort spel, men det är också för att det är alldeles för jäkla bra.
Jaha.
Är det inte alldeles för jävla irriterande ibland också?
Det är så bra. Spel som är irriterande.
Jag har fortfarande inte spelat det. jag måste fixa Ico och Shadow of the Colossus, känner jag.
Nej, men, Shadow of the Colossus kan du skippa.
Jaha. Många säger att det är skitbra båda två.
Nej.
Okej. Okay. Jag lyssnar på Lenny som har en samling av dåliga spel.
Ja. Se inte så konfinerad ut. Bara lyssna på mitt råd. Ta mig åt åldersrytet.
Jag tänker på Metro. Last Light nu senast.
Men det tyckte jag var lagom långt.
Jag hade velat att det skulle vara lite längre till. Jag kände just där så ville jag inte att det skulle...
Hur många timmar tärmar man in där på? Bara för att sätta baslinjen där.
Standard FPS-längd, jag vet fan inte vad det är riktigt.
Vad kan det vara? 10 timmar kanske?
Något sånt.
Det är inte långt alltså.
Men just för att FPS tycker jag ändå att 10 är ganska lagom. Hade det varit 6 timmar, då hade man ju blivit vansinnig. Då känns det alldeles för...
Det vill vara sån här kampanjen i Battlefield 3 och 4 eller något.
Ja, jag vet inte. Har du spelat någon av dem?
Nej, jag har inte spelat kampanjen. Det är ju Battlefield. Men bryr sig om single player?
Jag spelade det några banor i Battlefield 3 faktiskt.
Man får vapen.
Ja, det får man av assignments också. Jag skiter i dem också.
Jag kommer inte riktigt ihåg vad som hände. Jag spelade även i Call of Duty Modern Warfare 3 och Medal of Honor Warfighter. Och banorna i de tre spelen, jag vet faktiskt inte vilken bana som tillhör vilket spel i dagsläget, det kan jag inte berätta, utan av de jag spelade, det kändes som jag är samma
sak. Allting var en next gen brown röra.
Ja, Battlefield 3-kampanjen som de alltid visade första uppdraget av där, det var så spektakulärt och häftigt. Och när jag spelade så bara, för helvete, det var det tråkigaste jag spelat, och sen var det ett kort spel. Jag gillade däremot Battlefield Bad Company 2-kampanjen, som inte heller var jättelång, men
den var, liksom, spelat.
Den var liksom lite mer avslappnad och latcho, bara springer runt och skjuter sönder lite hus och kul dialog. Men det måste finnas med fler, mycket kortare spel.
Jag funderar på det innan. Alltså, de gamla spelen... De var ju jättekorta ju. Bara att svårighetsgraden var ju uppdragen till förbannelse.
Ja, de blev ju långa av...
Att det var svårt.
Ja, precis.
Men nu fick ju göra om.
Nu är spelen längre men lättare istället.
Det är ju lite där det liksom blåser sig lite. Och vart går det? I dagens läge när spelen blir längre... moment kan bli lite mer utdragna. Eller att det alltid är fullpressat med grejer i dem. Och därför tänker man liksom, vad är det egentligen ett kortspel då? Trash nämner chatten Evoland som jag också har spelat. Jag klarade spelet på 2 timmar till exempel. Det var ganska fullsmäckat med grejer nästan konstant hela tiden genom spelets gång. Grafiska uppgraderingar sker ju under spelets gång, samtidigt som spelstilar ändras lite. Från nästan live action RPG style, liksom Zelda likt, till Final Fantasy strider till slut. Turn-based.
Vi har ju ett alldeles utomordentligt exemplar på ett nytt spel som är extremt gott. Nya Metal Gear.
Ja, Ground Zero. Så är det under 2 timmar.
Ja, du kan klara det på 15 minuter.
Ja. Det är ju en bra prolog, men det är väldigt. Det kostar väl ändå typ 400.
Det är billigare än fullprisspel i varje fall.
Ja, och det brukar ju vara 400 ungefär om man tar butikspriset.
400 lät ju väldigt mycket ändå för 2 timmars spel då. Vissa kan man tänka, det är next gen, det är jävligt snygg grafik och sådana saker.
Ja, ja. Det finns ju på current gen också. Så att, ja.
Men som sagt, det är ju en prologdel och de har väl aldrig sagt att det ska vara speciellt långt. Och det, ja.
Nej, det är... Fast där finns det också sidouppdrag hela tiden.
Ja, jag läste på How Long to Beat, så står det att om man ska ta allting och göra allting så tar det nu 6,5 timme.
Ja, det känns ändå hyfsat tycker jag.
Och är man fan av serien så går man väl runt och spelar om lite och sådär. Ja,
då kommer man ju vara kvar där inne i den världen ett bra tag till också.
Och huvudstoryn och sidouppdragen 4 timmar ungefär. Så det, jag tycker inte det. Ja, det är ganska dyrt men ändå, det är inte så jävla...
Tittar man på Diablo 3 till exempel också så kan du ju klara att på... Ja, du har ju achievement på att du ska klara under 4 timmar. Då är det ju 1 timme per akt som det heter.
Okej. Okay.
Och det är också så här... Det är också om man tänker sig till normalpriser och sånt nu då. Det är ju ett fullbordat spel 4 timmar. Kostar väl 499, 599.
Fast det är ju hela poängen också med Diablo. Det är ju att du ska spela flera gånger för att levla.
Ja.
Annars blir det ju inte riktigt en komplett upplevelse, kan jag tycka.
Nej, nej, nej. Det handlar ju lite om att nå den här maxleveln. Att kunna känna sig riktigt overpowered då. Sådana saker. Ja. Men nu bara för att jag skulle nämna Diablo. Expansionen släpps ju på tisdag nu då. Så att när folk hör det här så sitter jag nog redan och spelar. Reaper of Souls. Ny akt, ny klass.
Mm. Ja, jag ska nog ta mig och införskaffa en också. Sätta igång med Diablo till PC någon gång.
Nice.
Igen.
Japp. Yep. Men vad säger vi egentligen? Vi kanske ska börja sammanfatta någonstans.
Har vi egentligen någon konsensus med att korta spel är korta?
Ja, nej. Men vart kan man dra lite korta spel? Ska dras korta spel mot priset? Att priset ska överensstämma med spellängden? Vilket då sätter kraven på liksom vad ett kort spel är? Eller är korta spel en liten upplevelsegrej? Liksom att upplever man själv personligen av att det här spelet var kort, gör att det blir kort?
Jag tycker att egentligen all media, om du har en bok på 20 sidor så vill du inte betala 300 spänn för den till exempel. Ska du se en kortfilm så vill du inte betala samma pris som på en fullängdsfilm. Och det är samma sak med spel. Man vill inte... Har du ett kortare spel så har antagligen produktionskostnaden varit mycket lägre och då borde man inte betala jättemycket för det heller.
Mm.
Ja.
Det är ett svårt område för att det finns så många faktorer som spelar in.
Ja.
Precis som Gone Home så där valde man att bara hålla en viss längd på det för där har han fått ut sin berättelse.
Ja.
Men samtidigt så var jag inte riktigt villig att betala originalfullpriset för spelet heller.
Nej, inte jag heller. Det var ju på någon, var det Humble Bundle?
Ja, någonting i varje fall där man fick det billigt.
Steam-rea kanske. Jag vill inte, alltså det var ju värt det rea-priset, men jag tyckte med att originalpriset var lite och så här, efterhand hade jag varit jävligt besviken om jag skulle betala över 100 kronor för det lilla.
Om man skulle göra en sån här prisvariant då, säg att vi skapar ett spel och i spelet så får du betala säg 20 kronor i timmen, alltså du spelar spelet aktivt. Och sen när det tar slut så kommer det då 20 nya kronor. Ända tills du har kommit upp till 499 säger vi som pris, som ett full, det som fullpris skulle kosta. Då blir det gratis.
Du menar alltså om vi skulle nappat på det eller inte?
Ja.
Ja, det var ju på om spelet har varit bra eller inte.
Ja, delvis så ger det ju att du får testa spelet faktiskt. Så vill du bara spela en timme, ja men då har vi tagit 20 spänn för att testa spelet. Eller annars så blir det liksom att det bara kan fortlöpa hela tiden och se så att du får mer och mer. Sen kan det vara, visst du kanske klarar det. Fine. Det är ja. Nästan, då blir det nästan likadant som säger att spelet skulle hamna på Humble in the Bundle istället. Så betalar du bara den här lilla summan. Och det tar samma tid som du betalar det när du aktivt spelar det en tid.
Det är ju knepigt ju. Alltså det finns ju många faktorer att bedöma in i det hela. Hur bra det är, hur välgjort det är, eller ja, hur välgjort kanske hänger ihop med hur bra det är i sin tur. Men...
Om vi tänker oss ett genomsnitt ungefär, liksom, ett kort spel genomsnittligt, ska det ligga på runt sig 2,99 kanske och vara mellan 2 timmar till 6 timmar långt.
Hmm.
Och då tittar vi bort liksom från story och vad man kan göra i spelet liksom. Bara ett generellt median liksom på ett kort spel. Så, som vi säger så tyckte ju Gasse till exempel upplevelsen av Metro Last Light var litet och där spelar han i 10 timmar.
Nej, jag tyckte inte det var kort så, det var ju för kort för vad jag ville ha mer, men det är, jag tycker inte det är ett kort spel, men om man säger då,
det är ju faktor i alla fall till.
Jag skulle säga 2 till 5 timmar skulle jag känna ett kort spel.
Uh-huh.
I alla fall.
Lenny håller med om det också, eller?
Ja, men det ligger där någonstans.
Det är svårt
för att också köpa liksom, 2 till, så, visst, man kan säga från 5 minuter till 5 timmar visserligen för,
ja.
Eller räknas under 2 timmar. Det är ett superkort spel kanske. Som ett helt annat avsnitt. Mobilspel liksom.
Men som i början så pratade Lenny om highscore-baserade spel. Och de kan jag De räknar jag inte riktigt som korta spel. Det är bara för att en runda i spelet är kort, så betyder de blir oftast. Tetris har aldrig varit ett kort spel för mig till exempel. Det har ju spelats i timmar efter. Då får man räkna upp all tid man ägnar åt det totalt sen.
Där får vi ju väga in omspelningsfaktorn också. Alltså omspelningsvärdet.
Mm. Ja, och det är inte många kanske egentligen icke highscore-baserade spel som har jättemycket omspelningsvärde, förutom om man vill uppleva en story igen. Men nu pratar jag som inte spelar om några spel i stort sett, så det är lite dumt kanske.
Jag funderar också på det här, i och med att de flesta gamla spelen var ju korta, men de var ju mycket svårare. Vad var det längsta gamla spelet som inte är ett RPG av något slag?
Och inte, alltså som om du säger att att du kan ta dig igenom banorna utan problem och...
Ja, precis. Alltså, att du kan spelet, du kan ta dig igenom det. Men vad är liksom längsta som är grundläggande timmar?
Jag tycker att till exempel Super Mario Bros. 3 är ju ganska långt om man tar NES till exempel. Alltså ska du spela igenom alla världar och banor och sådär, så kommer det spelet, då tar det spelet ganska lång tid.
Ja, det gör det ju.
Jag tänker mig Super Mario RPG till SNES. Det skulle ta en jäkla tid att köra igenom på speedruns till och med. Jag tror den ligger på 3-4 timmar.
Ja, fast nu var det ju utan RPG.
Ja, just det, var RPG. Jag vet.
Men han sabbas ju. Han sabbas ju tankeexperimentet helt och hållet.
Ja, Zelda är ganska långt också.
Men det är också ett RPG då? För det var det jag kom att tänka på.
Det är action-äventyr.
Men då är det Metroid liksom.
Ja,
fast det är inte långt.
Är det inte det?
Nej, det är bara besvär. Det är bara en labyrint man ska lära sig lite snabbt.
Ja.
Om man nu kan. Jag kommer ju aldrig ta med min första Metroid. Men och Super Metroid tar ju också ändå ett antal timmar klar. Jag hörde att någon sa att det var ganska kort. Jag tyckte inte det var jättekort. Men jag kunde inte spela det senaste jag försökte heller.
Mario Kart?
Jag tar Batman till NES igen. Bara för, det är ju superkort om man kan det. Nu när jag inte har några större problem med själva banorna fram till slutbossen, så är det liksom att slutbossen tar ju mer tid än vad resten av spelet kanske tar 15 minuter om jag har liksom en bra runda. Men när jag var liten så kände jag inte att det var så där kort. Då tog det ju timmarvis att ta sig så långt i spelet.
Ja, men det stämmer. Det kändes jättelångt.
Ja, och nu känner jag bara, det var inte fler banor. Men som sagt, Super Mario Bros. 3 är ju ett spel som liksom har jävligt mycket mer banor än om man tar första Super Mario Bros. Som är övergans. Och de tar väl, fast vad vet jag, alltså, för oftast warpar man och håller på och orkar inte spela igenom alla banor. Det är ju intressant.
Ja, men vad var det? Jag tror det var 1,5 år sedan. En sån som jag satte mig ner under en helg och verkligen körde igenom Super Mario Bros. 3. Och det är ju ett långt spel om man spelar varje bana. Alltså att spela om utan någon VAP överhuvudtaget.
Ja, precis. Och det är då det som är roligast också.
Ja, för det är ändå en bra bandesign i spelet.
Och Super Mario Bros. 2, alltså det västerländska Super Mario Bros. 2, det är också ganska långt om du inte warpar någonting. Det är ju en hel del världar och banor och...
Bara en sidofråga. Hur är det egentligen med japanska originalet? Får man någonting extra av att klara av alla banor med alla karaktärerna? Eller är det bara jag som har fått för mig att det är så?
Jag har aldrig hört talas om det. Skulle man då klara det efter varandra 4 gånger?
Ja, för du vet ju att varje bana har ju den här lilla rutan.
På ja, du menar Doki Panic?
Ja, men du har väl även
okay.
Västerländska Super Mario Bros. 2 också. Att du har väl de här rutan som motsvarar vilken gubbe du har klart vilken bana med.
Ja, det kanske det finns. Jag vet inte.
Nej, får nog ta och undersöka. Så jag kommer inte ihåg ifall man får någonting extra. Men det var bara sidospår i varje fall.
Ja.
Nej, det står still. Jag kommer inte på någon bra kandidat i alla fall från Super Nintendo-delen i alla fall. Som... Jag tänkte liksom Super Mario Kart tänkte jag köra igenom alla kupper hela tiden. Det tar ju tid, men det är liksom...
Ja, men då är det ju ganska... Men då kan man också säga Super Mario World där, som är också ett spel som är mycket banor och världar. Och man tar liksom inte fuskvägar, så då är det, bara, det är 7 banor man kan ta det på annars.
Ja, du har ju 98 banor totalt på Super Mario World, och du kan ju gå och springa igen, men de fortsatt satan kan ju.
Ja, för det är du kan ju ta det till andra världen och sen in i ner i
sjön. Du tänker även om du spelar igenom banor, för det är inte många banor som styrs per automatik. De kan ju inte ruscha på något sätt.
Nej, men jag tänker det är något sådär 7-9 banor som behöver klaras för att klara hela spelet. Och du går igenom stjärnvärlden och så kommer du in till Bowsers värld. Och så jag tror jag testat det någon gång.
Jag har
faktiskt maxat antalet banor i det spelet. Vad fan?
98.
Oj, oj, oj.
Jag är imponerad av mig att jag har gjort det någon gång.
Oj, oj, oj.
I tiden.
Det gjorde jag som ung.
Hade inget annat att spela.
Du är fan ung, Chris. Du är fan ung.
Jag är fan ung.
Spelade vi tv-spel med händerna?
Ja, för tog vi tag i dem ordentligt.
Inget viftande.
Nu börjar låta det låta lite snusk.
Kommer vi fram till något eller ska vi...
Och sen greppar vi tag i dem med händerna.
Jag tycker fortfarande att det första vi sa, eller som jag sa i varje fall, korta spel är korta.
Mm.
Ja. Det är slutsatsen. Det är klart.
Korta spel är korta och de ska kosta mellan 299 spänn och 399 och vara mellan 5 minuter till 5 timmar långa.
Ja.
Men prova den formulan jag har. Ta och lägg snittpriset för en film kontra spelet. Eller rätt sagt, vi säger så här. Snittpriset för en film där filmen är cirka 2 timmar. Sen får du ta det priset och gånga 3. Det är minimumvärdet du måste ha ut för spelet för att det ska vara köpvärt.
Men samtidigt har ju inte spel någon så här... Det här är playtimen.
Nej, men...
Det är svårt att dividera på så sätt. Liksom,
hade jag klarat av ett spel på under 6 timmar som jag betalt 600 spänn för, då hade jag varit riktigt besviken.
Ja, det
hade spelet den här varit.
Då blir man besviken efter, va? Ja, det här var ju kort.
Ja, men det är då man ska tillämpa köpfaktorn. Och så får man ju höra med lite folk på nätet och kolla runt lite först, göra sin uppfattning.
Gå tillbaka till butiken och säger, det var för kort, jag behöver pengar tillbaka.
Slänga det i ansiktet på dem. Vad ska ni göra åt det här?
Få helvete! Ja, du får tillbaka begagnad pengar för det, det är vad du får.
Ja. Nej, jag tycker inte vi kommer fram till något mer om det här.
Nej, jag tycker att vi har en bra sammanfattning, för då har vi lite att gå på i alla fall.
Ja.
För de där ute. Vad vi personligen tycker om vad ett kortspel är. Men sen kan ju folk kommentera deras uppfattning om vad som är ett kortspel.
Ja.
Det är ju kul att läsa. Vi fick ju inga kommentarer på förra avsnittet till exempel.
Nej.
Det sa han besviket.
Nej. Men vad ska vi prata om nästa vecka, Kristoffer?
Som vanligt sitter jag och leker med en boll här.
Faktiskt vatten versus isbanor.
Versus.
Gassi har koll.
Och jag har lagt till versus labyrintbanor i smeten. Så att det är de tre värsta typerna av banor. Och så ska vi väl dra upp lite klassiska exempel av sådana här banor.
Och jag kommer bara sitta och vara arg hela avsnittet. Vattenbanor, det är fan det värsta som finns.
Så folk kan ju berätta om sina hatbanor eller liksom varför lägger speltillverkare till is, vattenbanor? De kan vara så mycket irritationsmoment för folk. Jag själv är ju inte alls förtjust i isbanor.
Nej, nu ska jag inte säga för mycket eftersom vi ska snacka om det nästa avsnitt. Men jag kan säga som så att det är lugnt. Vatten. Åh, vatten. Jag sitter och skakar.
Det där är en bra teaser alltså. Eller nu fick jag en gasp. Det var precis det som hände.
Skakar och vilska.
Vad händer på hemsidan? Videospelsklubben.se. Vi har lagt upp en ny video när det spelas Ren & Stimpy till Mega Drive. Egentligen är det en Lenny Plågar-video in disguise.
Det är väl nästan lite fel kategorisering där av misstag.
Ja, jag valde att ta den för att det kändes...
Lite för snällt för att vara mig.
Nej, men det var bara märkligt. Jag vet inte. Jag gillar den.
Titta på den i varje fall.
Titta på den. Vad händer mer? Trash kommer lägga upp ett nytt avsnitt av Retrosoffan här under veckan när han var sjuk och lite sådär. Han skulle kommit i helgen, men
det blev uppskjutet.
Och sen ska jag se om det finns några mer videos, spelvideos. Jag och Lenny kommer att spela in flera VSK-spelare här nu i helgen.
Ja, vad trevligt det ska bli.
Jag kommer inte vara på jättebra humör av olika anledningar. Jag ska... Jag vet inte om jag ska...
Vi måste ju påpeka också att den fina shoppen är uppe nu också. Den har ju funnits där hela tiden, men det är en jättefin bild på Tofta där nu också.
Ja, precis. Vi har lagt upp en massa nya t-shirtar och muggar och grejer med vår nya logotyp faktiskt.
Åh, oh, den där Tofte! Oh!
Och alla som kommer till Retrospelsmässan med en VSK-tröja kan få en bild av en gruppkram alla från VSK, tror jag.
Oh. Du kan få en high five. Okay. Det kommer folk få ut vad som helst.
Eller hur? Du måste ju få något unikt, tänker om de kommer dit med en VSK-tröja, tänker.
Okej, vi får hitta på någonting helt enkelt.
Ja, en gruppkram.
Ja. Hitta på något.
VSK överrösa med kärlek.
Ja. Ja, Retrospelsmässan. Vi kommer ju vara där alla tre.
Och fyra.
Alla tre oss här. Sen kommer även vi har Trash och SPJ med oss från.
Jag trodde du ville göra reklam över alla som.
Ja, men det kommer jag ju till nu efteråt.
Ja.
Hold your horses, så att säga.
Nej. Låt dem löpa fritt.
Ja. Nej, men det här har varit avsnitt 64 och vi tackar för att ni har tittat, lyssnat och så vidare. Hej då.
Hej då!
Hej då!